Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Redan när vi fick Elin så fick vi reda på att det är ganska vanligt att man gör en återresa efter ett antal år när barnen har blivit lite äldre.
Åren har gått och det är 2016 och familjen Björklund har fått ett till barn. En pojke som heter Erik, också adopterad från Kina.
Så när vi hade fått Erik så började vi bestämma oss för att kanske åka en bit fram, ett antal år framåt i tiden helt enkelt. När Erik hade vuxit upp tillräckligt mycket och Erik också. Så att de liksom skulle kunna förstå och ta in någonting av det.
Hela familjen flyger tillbaka till Kina. Och de åker först till Eriks hemstad.
Som heter Chongqing. En jättestor stad. Och var varmt som tusan.
De åker till Zoo och tittar runt på staden på egen hand.
Och så åkte vi också till Eriks barnhem. Och det var en jättefin upplevelse. Hon som hade lämnat över Erik till mig när vi fick honom, hon var där. Hon blev jätteglad över att se honom, hur bra han mådde. Skolklass sjöng för oss och vi fick någon teckning som de i, tror jag, den klassen hade gjort.
Efter några dagar beger de sig vidare. De är på väg till Hunan-provinsen där Elin föddes. Maud och Janne har innan resan lusläst alla adoptionshandlingar och de har lokaliserat byn där Elin uppges ha blivit hittad ensam vid en järnvägsstation. Den ligger bara några kilometer från barnhemmet. De åker med en minibuss.
Nästan så skulle jag säga villaområden, fast liksom i kinesisk stil. Och sen blev det lite ruffigare och ruffigare allt eftersom.
Resan går vidare genom ett stort vägbygge.
Och sen så kommer man ut i ett landskap som inte ser ut som här hemma, med liksom lite högre grönklädda kullar och träd som man inte är van vid att se. Vi åkte igenom den här staden, förstod vi, där Elin alltså hade hittats. Men vi åkte vidare dit där vi skulle bo.
Floden flyter lugnt och stilla och de bor på ett litet hotell med balkong ut mot vattnet.
Där tillbringade vi några dagar, gick omkring och tittade. Liksom. Det var trånga gränder, myllrande folk. Vi hade två stycken guider med oss, en som kunde prata svenska också.
I dokumenten om Elin så finns namnet på den person som tog hand om henne under hennes första månader i livet. Nu har de en önskan om att hitta den personen och få mer svar om Elin. Du lyssnar på De stulna barnen, en dokumentär baserad på boken Adoptionerna. Ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Det här är berättelsen om hur Sverige blev ledande i världen som adoptionsland. Men frågan är, till vilket pris? De internationella adoptionerna till Sverige har pågått sedan 50-talet. Men upprepade gånger kommer det rapporter och vittnesmål om att det är något som inte stämmer. Och hur går det egentligen för barnen som kommer till Sverige? Jag som berättar heter Jens Nilsen. Det är i början av 90-talet och de adopterade som kom hit under 70-talet har nu börjat bli unga vuxna. Adoption har setts som en god gärning, men hur mår egentligen barnen som kommer hit? I medier och i undersökningar berättar man om att det kan finnas en koppling mellan psykisk ohälsa och adoption, samt att det finns en överrepresentation av adopterade som begår kriminella handlingar. Studio 1 i Sveriges Radios P1 sänder ett program om adoptioner och reportern Katarina Gunnarsson träffar adopterade från Latinamerika på en salsaklubb i Stockholm.
Ja, men så här, när man är adopterad, man har inte fått valt, förstår du? Man är både och. När man är liten, man springer kring, i alla fall jag som är uppvuxen i en svensk förort. Man springer omkring, man vill vara som alla andra i USA, man vill vara svensk och man förstår inte varför de andra kollar ner på något sånt.
Mikael adopterades från Bolivia som 4-åring. Även han umgås bara med invandrare. Som barn blev han mobbad av svenskar.
Du, till exempel, jag gick hem. Jag kommer ihåg, jag gick hem när jag var liten. Jag frågade min mamma, vad är det som är fel på mig? Varför vill ingen vara med mig?
Hon får berättelser om rasism och en känsla av utanförskap.
Jag kommer ihåg, jag ville söka mina rötter. Och jag vet att liksom rasen sitter inte på utsidan, den sitter in i hjärtat.
Men även om känslan av att inte passa in i det svenska samhället.
Du hänger mitt emellan.
Ja, precis. Det slits från båda hållen. Så att nu har jag, först testade jag liksom att vara på den vita sidan. Jag är ju för sig accepterad där som vilken annan som helst. Men jag tycker mer att jag passar på den svarta sidan liksom. Jag på den vita, i och med att jag är ju svart själv. Så tycker jag det.
Hon får också höra en berättelse om oegentligheter som har fått konsekvenser.
Carl berättar att adoptivföräldrarna har ljugit för honom. Hans riktiga mamma ville egentligen inte lämna bort honom.
Jag har ju läst mina egna papper alltså, om mig själv och mitt liv. Liksom. Och från början så sa de att de ljög ihop en historia om vad jag egentligen kommer från. Det. De sa att jag var jätte... Liksom, det var fattigt att jag blev lämnad på gata och bla 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 och att det var någon som hittade mig och sen så fick jag komma hit. Men det är riktigt så var det inte så att det, när jag fick reda på det sen dess har jag liksom inte litat på dem och sådär. Det är därför. Ja, men det spelar ingen roll. Jag menar, om man älskar dem så ska man ju prata sanning.
Katarina Gunnarsson träffar unga vuxna som är adopterade från Latinamerika och de har fram tills nu varit en ganska stor grupp. Men under 1990-talet så kommer det att förändras. För samtidigt som adopterade i Sverige börjar växa upp så har ettbarnspolitiken nu funnits i över 10 år i Kina. Och den skapar problem. Familjer som bryter mot det här riskerar stora böter. Eller att man kan bli av med sin bostad eller sitt arbete. Vissa kvinnor blir tvångssteriliserade. Andra tvingas till aborter sent i graviditeten. Förstfödda flickor är ett dilemma. Pojkar kan få bättre jobb, högre lön och på så sätt ta hand om sina föräldrar när de blir äldre. Flickorna är inte längre önskvärda. Och i början av denna politiska åtgärd var det vanligt att flickor övergavs, men även det har nu förbjudits. Ändå så dyker de upp på polisstationer, järnvägsstationer och utanför sjukhus. Kina har, fram tills nu, inte tillåtit internationella adoptioner. 1992 förändras det. Och det är en svensk förening som kommer vara drivande i den här utvecklingen. Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, kommer att stå för 40% av adoptionerna från Kina. På FFIA finns en person som heter Britt-Marie Nygren.
Det är mycket slumpen som har satt människor på en viss plats i livet och så utvecklas den här verksamheten.
Vi hör Josefin Sköld.
Och för Britt-Marie Nygren är det så att hon har en bror som arbetar med folkräkning i Kina.
Britt-Marie Nygren är högt uppsatt på Familjeföreningen för internationell adoption. Och hennes bror jobbar med ett folkräkningsprojekt i Kina.
Och som ringer hem och skriver hem och berättar om barnhem fulla med flickor.
Det är hundratusentals flickor som ingen vill ha.
Vi hör Patrik Lundberg.
Och tänker att de här flickorna kanske borde kunna adopteras till Sverige. För fram till dess har Sverige inte alls adopterat från Kina.
Och här växte en tanke hos Britt-Marie Nygren. Hon ser en möjlighet att hjälpa till. Men det finns ett problem. Kina har ingen lag som tillåter internationell adoption.
Så Britt-Marie Nygren kom i kontakt med det kinesiska justitiedepartementet. Skriver till dem och frågar egentligen om det finns möjlighet att adoptera från landet. Till slut får hon svar att det verkar finnas ett kinesiskt intresse och Kina ändrar sin lagstiftning och börjar tillåta internationell adoption.
Britt-Marie Nygrens adoptionsförening, FFIA, blir erbjudna att testa ett pilotprojekt. Nämligen att låta några svenska familjer adoptera barn från Kina. För att se hur det går. Allt flyter på och FFIA blir den första adoptionsföreningen i världen som adopterar från Kina.
Och samtidigt växte efterfrågan i Sverige. Det var en relativt smidig process. Det var förutsägbart. Och till skillnad från många andra länder, enkelt. Och det här gjorde ju Kina som adoptionsland väldigt attraktivt.
Förmedlingarna från Kina kommer snart att utvecklas till storskalig adoption.
Fler än 150 000 barn kommer från Kina till västvärlden de följande årtiondena. Men där och då är Britt-Marie Nygren kvinnan som initierar de svenska adoptionerna från Kina.
Föräldrar beskriver hur de bussas runt i turistbussar.
Och väl på plats vid stora kontorskomplex möttes man av stora turistbussar med blivande adoptivföräldrar från USA och andra västländer. Många beskriver i efterhand en känsla av något industriellt. Att man reste i grupp. Att man tog emot sitt barn i grupp. Och när man hade gått ut ur rummet så kom nästa grupp föräldrar. Att det fanns hur många barn som helst som behövde en ny familj.
Att få ett barn från Kina blir populärt i Sverige. FFIA är den första adoptionsföreningen. Men strax efter följer föreningen Barnens vänner. Och till slut börjar Adoptionscentrum förmedla adoptioner från Kina. Och myndigheten NIA, som har svenska statens uppdrag att se till att adoptionerna förmedlas på ett rättssäkert och etiskt sätt, godkänner år efter år adoptionsförmedlingen. Samtidigt, under tidigt 90-tal, kommer de första internationella lagarna kring adoption. En Haagkonvention som ställer särskilda krav på barnets ursprungsland innan en internationell adoption kan bli aktuell skapas. Adoptionsföreningarna har tidigare endast behövt förhålla sig till lagar i den adopterades ursprungsland samt till de lagar i länderna där föreningen är. Men internationella konventioner har inte funnits förrän nu. Haagkonventionen ska säkerställa att adoptionerna blir etiska.
Så 1993 skapas Haagkonventionen för skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Det är ett regelverk som ska se till att alla internationella adoptioner är för barnets bästa.
Riksdagen beslutar idag att godkänna 93 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner.
Från Sveriges Radio Ekot.
Beslutet innebär att det blir socialnämnderna och inte adoptionsorganisationerna som gör den sista prövningen av en adoption.
En viktig del av Haagkonventionen är den så kallade subsidiaritetsprincipen.
Det är en sorts närhetsprincip. Om ett barn inte kan växa upp med sina biologiska föräldrar ska barnet i första hand placeras inom den biologiska familjen. Om inte det är möjligt ska barnets möjligheter till nationell adoption prövas. Om inte heller det är möjligt kan internationell adoption bli en sista utväg. Men även andra regelverk kommer till.
Till exempel att alla barn som adopteras ska i den mån det är möjligt få veta sina biologiska band. Och barnet har rätt att behålla sitt medborgarskap, sitt namn, sin kultur.
Haagkonventionen ska också säkerställa att ingen tjänar pengar på adoptionen. Och man måste också säkerställa att den biologiska mamman har lämnat ett skriftligt samtycke för adoptionen.
Hon ska skriva under och godkänna att barnet adopteras bort internationellt. Och mamman får inte skriva under ett sådant samtycke innan barnet är fött.
Haagkonventionen är tänkt att skydda både barn och mödrar. Men frågan är hur den kommer att efterlevas.
Du lyssnar på en nådiodokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Haagkonventionen kommer ju till för att öka rättssäkerheten kring adoptionerna. Och det här är ju jättebra på papper. Men hur det efterlevs i praktiken tycks ingen ha kontroll på.
Problemet är ju inte att Haagkonventionen finns. Problemet är ju att man förfalskar papperna så att det ser ut som att barnet var övergivet. Så kan man säga liksom att det finns jättebra lagar och regler för adoption. Problemet är att man inte efterföljs.
Även om Haagkonventionen beslutade om regler och internationella lagar kring adoption redan 1993 så ratificeras den i Sverige först 1997. Och efter att Sverige ratificerar Haagkonventionen kommer nu både staten och adoptionsföreningarna vara noga med att påpeka hur mycket mer rättssäkra adoptionerna har blivit. 1997, när Sverige ratificerade Haagkonventionen rörande adoptioner, händer också något annat. Varje år så skickar regeringen ut så kallade regleringsbrev till de olika myndigheterna i Sverige och ställer specifika frågor. Och just det här året, 1997, vill Göran Perssons socialdemokratiska regering veta hur det ligger till på adoptionsområdet. Uppdraget att undersöka det här går till Nämnden för internationella adoptioner, NIA. Och det ska visa sig att de oegentligheter som har ägt rum tidigare i den svenska adoptionens historia inte har upphört.
Ofta så går ju de till så att man frågar helt enkelt de svenska ambassaderna som är på plats i ursprungsländerna och de får rapportera tillbaka. Och så sammanställer man det. Man har frågat och man har fått svar. Och så sammanställer man det och skickar in. Det som är fascinerande är att inget händer.
I den här rapporten till Göran Perssons regering står det uttryckligen att i 11 av 17 länder finns det grava missförhållanden gällande adoptionsverksamheten.
Den här rapporten som kommer in till NIA innehåller ju oerhörda uppgifter. Den pekar på allvarliga oegentligheter i en stor del av de länder som Sverige adopterar barn ifrån.
Det är 20 sidor. torr myndighetssvenska. I Guatemala beskriver Nia missförhållanden som rör svenska adoptionsföreningar. Citat, att inte sällan har barnhandel förekommit, vilket då även drabbat de svenska seriösa organisationernas arbete. Det står att 1987 har myndigheten fått information om att mödrars namn förfalskas och att det förekommer så kallade babyfarmer. Nia skriver att på sådana institutioner sitter mammor inspärrade tills de föder och därefter får de en spottstyver för sitt barn. Nia skriver också att de har fått uppgifter sedan 1980-talet från Sveriges ambassad i Peru om korruption och oegentligheter på adoptionsområdet. Att myndigheten inte vet hur barnen blir tillgängliga för adoption. I rapporten står det om att i Colombia finns kopplingar mellan adoptioner och barnhandel under början av 1980-talet. Enligt rapporter har kidnappade barn bland annat förts till Sverige. Rapporten slår även fast att Chile drabbats av ett flertalet adoptionsskandaler. Det finns anklagelser om oegentligheter och mutor i Sri Lanka. Rapporten från 1997 berättar också om omfattande barnhandel på adoptionsområdet i Rumänien i samband med regimskiftet 1989-1990. Myndighetsdokumentet visar även oegentligheter i Indien, Thailand, Vietnam, Brasilien och Lettland. Informationen som Göran Persson efterfrågat är tydlig. Omfattande barnhandel kopplat till internationell adoption har förekommit i länder som Sverige sammanlagt har adopterat tusentals barn ifrån.
Den innehåller uppgifter om ren handel med barn. Och den här rapporten skickas ju in till Socialdepartementet och inget händer.
Kanske skiljer sig bilden av vilka vi svenskar är och vad vi är delaktiga i allt för mycket.
Det är något bra vi i Sverige gör. Vi hjälper föräldralösa barn. Och på samma gång kan vi hjälpa barnlösa föräldrar att få barn. Det här går inte ihop. Jag tror inte att man kanske ville se eller ta till sig det som stod i de här rapporterna. För det skilde sig så vitt från den allmänna stämning och bild som fanns i samhället av adoption.
Och då tänker man ju att det här borde ju leda till någon form av eftertanke. Hur kan det vara så här allvarligt på det här området? Vad kan vi göra? Hur kan vi utreda det här? Men Socialdepartementet gör ingenting.
Det verkar som att Sverige i det här läget inte vill blicka bakåt, trots rapporten från NIA. Göran Perssons regering ser svaret på regleringsbrevet som något man inte kan göra något åt nu, utan väljer att försöka arbeta för att det ska bli mer rättssäkert i framtiden. Och även om Haagkonventionen är viktig för regeringen, fortsätter staten att godkänna adoptioner från länder som inte har skrivit under den. Länder som alltså inte förbinder sig att förmedla rättssäkra adoptioner. Bland dem finns stora adoptionsländer såsom Kina, Sydkorea, Guatemala och Vietnam.
Förhoppningarna med Haagkonventionen var ju att adoptioner till Sverige skulle bli mer rättssäkra och mer etiska. Och syftet till barnets bästa, att barnets bästa skulle alltid vara i första rummet vid en internationell adoption.
Vi är tillbaka hos familjen Björklund och deras resa till Kina 2016. De ska besöka byn där Elin kommer från, titta på järnvägsstationen där hon hittades.
När vi kom dit så blev vi liksom känslan väldigt överväldigande. För så vitt vad vi då trodde så var det verkligen där hon hade hittats.
En järnvägsstation mitt i Kina, mitt i Hunan-provinsen. Höga kullar runt omkring dem. Det ser inte ut som hemma.
Elin var inte helt bekväm med situationen. Det blev lite för mycket för henne.
De lämnar platsen tillsammans, blickar tillbaka en sista gång. De har innan järnvägsstationen besökt barnhemmet där Elin bott. De har blivit bjudna på mat, träffat personal som tog hand om Elin innan hon reste till Sverige. Men nu så ska de vidare. För innan de åkte till Kina har Maud och Janne läst mer i dokumenten om Elin. De vet vilken stad där personerna som hittade Elin kommer från.
Vi hade tagit reda på hemma var den här byn låg. Den fanns ju såklart med på Google Maps. Så jag hade skrivit ut det och insett att när vi fick vår reseplan att den här staden låg precis mitt emellan den där vi bodde och den där barnhemmet låg.
Så Janne frågade deras svenska guide om det är möjligt att stanna till i den här byn på vägen tillbaka till hotellet och titta lite.
Och det var inga problem. Och sen åker vi av motorvägen och in på någon skumpig liten landsväg.
Och de kommer fram efter en stund, parkerar minibussen och kliver ut på en grusväg.
Och där klev vi ur bussen. Och sen gick vi en liten by, en liten stad där egentligen. Och så gick vi över en bro, över en flod. Och nedanför kunde man se vid floden. Det var familjer som satt vid vattnet och någon satt och fiskade.
De kommer ner till centrumet i den här lilla staden och de väcker stor uppmärksamhet. Det blir en liten folksamling omkring dem.
Så kom det från en videoaffär så kom det ut en man med en enorm sån här axelkamera och började filma allting. Och hela vägen där genom just den delen av den här lilla byn, där man är fullständigt uppgrävd och liksom ett vägarbete där. Och där stod vi liksom ganska finklädda allihopa. Man klär sig ganska fint liksom när man ska besöka barnen och sånt för att det liksom ska kännas liksom respektfullt.
Och guiderna frågar runt bland alla som samlats om de känner till det här namnet som finns i Elins dokument. Men ingen vet. Och familjen ska precis röra sig vidare.
Men då kommer en kvinna förbi. I en svartvit randig tröja. Och hon sticker väl in skallen liksom i mitten på den här samlingen. För hon blir lite nyfiken på vad det handlar om. Så hon får höra lite.
Hon lyssnar, frågar, pekar efter en stund på Elin.
Helt plötsligt vänder sig den svenska guiden om och tittar rakt mot mig och visar att jag ska komma dit. Då har den här kvinnan precis sagt, pekat på Elin och sagt, jag vet vem hon är.
Det stannar till för Maud och Janne. Kommer de få mer svar om Elins första tid i livet? I nästa avsnitt.
Chilenska myndigheter utreder 371 fall av misstänkt olagliga adoptioner mellan Chile och Sverige på 70- och 80-talet.
När adoptioner utreds i Chile under 1970-talet så händer väldigt lite. Men nu kommer historien upp i ljuset igen. Och antalet barn och föräldrar som är drabbade är större än vad man kunnat ana.
I papperna står det ofta att föräldrarna varit så fattiga så att de har lämnat bort sitt barn för adoption. Men när de pratar med föräldrarna så vittnar de snarare om att deras barn har försvunnit eller att någon har stulit dem.
Du har hört andra avsnittet av De stulna barnen. En serie i 4 delar baserad på boken Adoptionerna. Ett granskande reportage av Josefin Sköld, Patrik Lundberg och Alexander Mahmoud. Producent är jag, Jens Nilsen. I redaktionen Thomas Reiner. Exekutiva producenter är Tove Friman Leffler och Simon Moser. Och det här är en produktion av Podlit, exklusivt för Nario.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!